Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här sommaren händer tack vare Nordio, kan man säga.
Ja. Det.
Ja.
Och det är kul då att vi är sponsrade av Nordio.
Ja.
Allt går i cirklar, som jag brukar säga.
Exakt. Ni kanske vet det, men jag säger det ändå. Det stavas Naidio. Ja. Och det är appen för alla som älskar och gotta ner sig en riktigt god dokumentär.
Precis, och det är ju det Nadia gör bäst. De gör riktigt bra dokumentärer, de gör bara det.
Ja.
Och de har massa premiärer varje vecka. Det finns alltid något otroligt intressant att lyssna på. Och dessutom så är Nadia helt reklamfritt.
Det är allt man begär, och ännu mer kan man säga. Så använd koden VBDFN för att påbörja 2 månader gratis. Och det gäller för både nya och gamla användare. Otrolig lyx.
Ja, verkligen. Tack så hemskt mycket Nadia.
Ja.
Vad blir det för mod?
Hallå, hallå, hallå på dig. Och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtigvägren. Hej.
Hej.
Hej och välkommen.
Hej.
Vi är hemma hos dig.
Vi är hemma hos mig, båda två. Mm. Och det är ju, nu känns det nästan som att jag...
Lisen håller på att avlida här.
Ja, ja, men hon är så glad. Och jag också. Mm. Jag sitter också i min lilla studiosetup där jag är så van vid att sitta själv. Mm. Så nu när det är någon annan här så blir jag nästan lite generad. Att det är såhär, leker jag någon slags talkshow med den här mikrofonstudioarmen. Och, liksom.
Och då bjuder på kaffe och sitter i fåtöljen.
Och sitter också lite, för att armen är lite kortare än vad jag sitter ifrån. Så jag sitter lite så här som bara, ja men det är nästa turné då. Ska vi prata lite om det?
Ja, lite leaned back, ja. Lite Skavlan.
Ja, jag tänkte på han, gamla gubben, vad heter han?
Letterman.
Fan vad gammal han är.
Ja, vad mysigt det programmet var.
Nej. Jag vet inte, jag såg ett klipp från den här dagen där jag var såhär, med Brittany Murphy var gäst.
Ja just det, men det, gud, han var ju problematisk på många sätt. Mm. Jag bara refererar till själva den här, att jag tittade på det liksom sent på nätterna när det gick.
Mm.
Det var den enda som var vaken och liksom outtalade komikerdrömmar. I don't know, jag hade verkligen någonting. Det var liksom en del av en,
jag vet inte själv. Tänk att du hade det.
Ja.
Jag hade inga drömmar som barn.
Nej, men jag hade, alltså, jag var ju mer så här, om jag hade varit en annan person, ja, då hade jag ju velat göra det här.
Ja, jag visste inte att man fick bli komiker.
Exakt.
Så det tänkte jag också bara, tänk att vara dem på rad.
Ja, exakt.
Tänk att göra rally, vilken grej.
Ja, exakt. Ja, verkligen.
Åh. Ja, men hej gumman.
Då antar jag att man inte har några problem kvar.
Nej, de sitter ju och jobbar 8 timmar om dagen med att bara prata i en radio. Det är helt sjukt.
24 timmar om dygnet.
Ja. Och får jättelite betalt.
Det värsta
säkert
är att det typ är min dröm. Inget annat. Alltså ibland när jag har så här ångest eller för mycket så bara, tänk om jag bara jobbade 24 timmar om dygnet hela tiden.
sunt.
Ja, nej, så det är ju
helt. Då har du en väldigt sund relation till.
Men jag gillar ju mitt jobb av
det. Ja, det är bra. Och det är också det enda du gillar.
Ja, men det kan vara lite så att gömma sig i läge.
Ja, det är absolut. Men jag lyssnar så mycket på Kafferepet, din andra podd.
Yeah.
Så jag vill alltid säga, vad är det här för podd då? För det säger ni alltid i början, så ska du förklara upp.
Är det här en helt vanlig snackepodd? Nej, vi pratar om true crime.
Det gör vi. Och nu är ni, vid det här laget är det ju mitt i sommaren när vi släpper detta avsnittet.
Yeah.
Helt sinnessjukt.
Vet du vad som har hänt på sistone?
Nej.
Jag har skrivit människor till mig och tipsat om olika fall de vill att vi ska göra. Som vi redan har släppt på Patreon. Så jag vill bara säga att om man är såhär, gud, det borde ni göra, så bli Patreon. Alltså det är ju för fan 2 års worth of episodes som ligger uppe där.
Ja, men det är fler än 100 avsnitt som bara sitter och lockar och pockar.
Ja, visst.
Sinnessjukt att missa det egentligen. För att sen så när man blir Patreon så betalar man inte 10 kronor för all varje avsnitt som ligger uppe. Utan du betalar 10 kronor för alla avsnitt som släpps efter att du blir Patreon.
Ja.
Så man har tillgång till hela back-catalogen. Mm. Men...
Men också var arg på oss, var det inte så? Var arg på oss för att hon trodde att hon skulle behöva betala, fan var det 20 000?
Ja, det var någon som
det
var
det. Det la sig, men först, liksom, man kan ändå förstå den initiala, vad fan är frågan om?
Men det var också en ton av, förväntar ni er att jag ska betala? Nej, du gör ju vad du vill, va? Men dels det, och dels är det inte så det funkar. Ja, det
är för väl.
Ja, jag fick också tips om att vi borde verkligen göra Fred och Rosemary West.
Ja, just det.
Och jag bara, om du scrollar tillbaka till avsnitt 1 av den här podden så kommer du få det en glad
över. Vet du vad, egentligen borde vi göra om det.
Tycker du?
Jag borde typ göra om det.
Varför skulle du göra det?
Men alltså det kan, första året av den här podden, vad var det ens?
Jag
skulle inte ens våga lyssna på det.
Nej.
Men jag bara kommer ihåg att jag satt hemma hos dig i Rågsved. I din förra lägenhet.
Ja, vi sitter fortfarande hos mig i Rågsved, så du behöver inte ha den ton.
Nej, men i andra...
I Rågsved. Mind your tone.
Jag menar, det var inget mot Rågsved.
Det var med mitt hem.
Nej, jag sa att jag hade liksom åkt tunnelbanan liksom med kanske 22 sidor. Text.
22 är mycket. Det är dubbelt så många än vad vi brukar ha.
Men jag hade liksom ingen rutin. Jag hade liksom inte ens kunnat sålla bland informationen. Så jag tror liksom...
Ja, men det är som mitt första fall. När jag gjorde O.J. Simpson och bara gjorde 4 avsnitt om det. För att jag bara, jag vet inte vad jag ska ta bort.
Nej, nej. Och liksom folks konstiga slutsatser, ja, de hängde på bara.
Mm.
Ja, du vet. Det var så
ofiltrerat. Då fattar jag vad du menar.
Mm.
Men nu är det nya tider. Det är sommaren 2022. Pandemin är slut. Nu kör vi.
Det är efter MeToo.
Ja. Okej, vi spelar in detta i maj. Så att om det har kommit en ny pandemi så backar vi.
Och vi får backa från det uttalandet.
Då har den precis börjat då.
Mm.
Bra.
Yes.
Ska vi köra igång?
Ja, men det får vi göra för det är för jävla långt där.
Okej, vad bra. Nej, men nu är man så rutinerad, vet du, så nu blir det inte så långt.
Alltså jag har fått hjälp av Hanna Ljusstad.
Mm.
Med grejen att det här är en sån mördare som jag typ... Jag kommer ihåg, jag tror att det var Seriemördarpodden så ganska tidigt gjorde den här, så jag har varit så här superfascinerad av den här mörderskan.
Och en kvinna.
Jättelänge. Det är historiskt, men det är liksom historiskt på ett sätt så att det inte blir, för jag kan förstå folk som har svårt för historiskt, för det är en annan grej. Det här är typ inte det, because she's so fucking seriemördare.
Okej, okay. Det är mer en klassisk grej än en historisk grej.
Ja, verkligen.
Mm.
Det handlar om Belle Gunness.
Det har jag hört många gånger i namnet.
Det har man hört.
Så många gånger så att jag hade tänkt att det kan jag inte göra. För det har säkert Johanna gjort någon gång.
Mm. Jag har verkligen inte. Jag har bara suttit och hållit på det.
Ja.
Jag vet inte varför. Jag har haft en väldigt soft spot för Belle Gunness i alla fall. Ja. Jag är inte fel som person.
Nej, jag fattar. Lisen, vill du vara bredvid Johanna i soffan kanske? Istället för att sitta i mitt knä i en stola.
Vad snackar de? Jag vill naturligtvis sitta här.
Ska vi flytta pallen lite bara?
Kan du komma? Ja, du kan komma och sitta här. Ja, visst. Ja, jag kan flytta på min snusdåsa.
Duktig.
Okej, men då känns det som att du har lämnat mig på dagis.
Ja, men varför ska jag... Jag ser ju det. Jag ser ju att jag är där. Varför inte vara med min egen mamma?
Men nu...
Så. Okej. Och alltså, kolla. Det är så mysigt att du är hemma hos mig och bara... Åh, lilla Lisa. Åh. Det är sånt som säkert alla hatar att höra.
Vi får klippa bort delar av det där i alla fall.
Vi får se.
All right. Belle Gunness kallas också för Hell's Bell, Lady Bluebeard.
Bluebeard?
Mm, inte Bluebird, jag höll på att säga det. Bluebeard.
Det hade varit rimliga med Bluebird.
Eller? I know, men det var Bluebeard. Yeah. I don't know why. The Black Widow of La Porte. I alla fall, 11 november 1859 föddes kvinnan som skulle bli känd som Belle Gunness. Men då föddes hon till namnet hon döptes till. Brynhild Paulsdotter Størseth.
Nej men.
Ja, Brynhild Paulsdotter Størseth i Norge. I något som heter Selbu.
Jag har nog börjat researcha detta någon gång. För jag känner igen Brynhild.
Mm.
Ja.
Mm. Hennes föräldrar heter Peter och Berit. Och de hade 7 barn redan då. 7 barn.
Mm.
Ja, nu kommer det bli på detta sätt det här.
Men jag älskar det.
Så jävla dålig norska. Men melodin stämmer.
Det måste vara dåligt, för jag förstår vad du säger.
Ja, den är fruktansvärt.
Men också ditt ansiktsuttryck stämmer nog.
Mm-hmm.
Det känns norskt.
Ja, men gud ja.
Lite så här, man är lite lurig.
Mm-mm. I alla fall, så hon är liksom nummer 8 i syskonskalan.
Mm.
What? De ägde en liten bondgård, men du vet, de hade inte så jävla mycket pengar. Peter fick arbeta extra som stenhuggare och sådär. De fick lite bidrag av staten OSV.
Känns barnen... lite som ett hittepåjobb att hugga sten.
Eller hur? Ja. Nu kan du hugga stenarna, Peter?
Nej.
Nej, men jag kan pröva. Barn, jag har en ny jobber.
Och de bara, vad är det, pappa?
Vad jobbar pappa med?
Du vet, sten. Hugger det. Det känns mer som en sån grej som tecknade djur gjorde på fängelse.
Mm.
Och hade en sån ball and chain runt fotleden.
Verkligen klassiskt.
Huggsten. Och sen så vet man inte vad det skulle vara till.
Vi må hugga stenar, men varför? Därför annars har vi bara bergen. Ja, det blir väldigt tungt att gå där. Jag måste sluta nu.
Bekymrad. Nej.
Nej, han orkar inte gå så högt. Han måste hugga stenen ut.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men okej. Okay. Tillbaka till seriemördaren. De verkar ha haft det liksom, barnen verkar ha haft det bra. De fick jobba tidigt bara. Liksom, det var hårt jobb.
Ja.
På vintern har skickats de ut för att samla in grenar och kvistar och sånt. De hade inte råd med ved, sådana grejer. När de är 14 i alla fall så börjar de jobba på gårdarna runt omkring med att mjölka kor och valla boskap och sånt. Piga. Grannarna tyckte att hon var flitig och väluppfostrad, och när hon konfirmerades så sa prästen att hon var bättre påläst än genomsnittet. Så hon var liksom en rekorderlig.
A prize child.
Mm-hmm. När hon är 18 så inleder hon ett förhållande med sonen till en av traktens rikaste familjer.
Nice.
Blir gravid.
Oj.
Och han har lovat att de ska gifta sig. Men det sa han ju bara för att få henne i säng. Och ni fattar vad jag menar. Men allvarligt, ja, det är ju allvarligt,
ja,
också. Men
det händer ju ofta.
Skämt åsido. Han sa i alla fall att det var någon dans. Så han sa, men kan vi ses där och prata så här? Och så tog han med henne till en undanskymd plats. Och misshandlade henne så svårt att hon fick missfall.
Nej.
Mm. Otroligt grovt. Eftersom hans familj hade mycket pengar och sådär, så gjorde inte polisen någonting.
Mm.
Och hon beskrivs som att, vissa beskriver i alla fall att hon blev totalt personlighetsförändrad efter det. Man vet inte om det hände något med henne psykiskt eller fysiskt också.
Mm.
Eller om det här bara var
trauma. Som, eller det är ju psykiskt.
Ja, precis. Men jag menade att det är så trauma psykiskt som gör att hon blir personlighetsförändrad. Eller om hon rent fysiskt fick en smäll i huvudet och sen blev empatilös. Eller om det fanns och sen hela tiden.
Mm.
Det vet man inte. Men jag tror att det är källorna alludes to. Att det skulle vara någon sorts head trauma. Du behöver inte jäspa redan.
Ja, jäspa.
Jag drack en Power King på vägen.
Du är dopad.
Det är måndag. Ja. Låt mig vara. Mm. Det dröjde i alla fall inte länge förrän den här unga killen då dog mystiskt av en magsjukdom vars symptom var väldigt lika arsenikförgiftning.
Det låter inte jättemystiskt när man lägger fram meningen exakt så.
Nej.
Men jag förstår.
Mm. Så hon kikar på. Det är väl också det modet man känner. Okej, okay, asyn.
Mm. Det hade hon på fötterna.
Alltså, hade hon
alltså, ni förstår ju vad vi menar. Vi är inte så att vi tycker att man ska mörda folk som har gjort en illa generellt. Du tycker det?
Nej. Inte generellt, men om någon skulle misshandla en tonårstjej som fick misshandla.
Som man har ljugit för och duperat. Ja, där, man känner ju verkligen fortfarande en empati.
Vet du vad, mord kanske jag går för långt. Jag bara säger att just i den här historien, it's gonna get worse. I alla fall, efter det här då så bestämmer sig Belle för att flytta till USA och bo med sin syster. Mellan 1830 och 1920 så emigrerade över 800 000 norrmän, främst till USA men också till Australien och Nya Zeeland. Norge hamnade i en depression. De hade haft en ganska bra ekonomi fram till mitten av 1800-talet ungefär. Men sen hamnade de i en 20 år lång depression. Det är länge.
Story of my life. Ja. Jag hade kaffe i munnen precis.
Du behöver inte ens ha lite pengar för att hamna i en depression.
Nej.
Bara bing, bara bam, bara bush.
Woo!
Ja. Belle har sparat alla pengar från sitt arbete hos granngårdarna. Och 1881, då är hon 22 år gammal, så har hon råd med biljetten. Så
hon ska åka själv?
Ja, hon ska åka själv och bo med sin syrra där.
Gud.
Och på den tiden tar det då en vecka. Det är därför så många börjar åka.
Mm.
För innan tog det mycket längre tid, men nu när ångbåtarna börjar gå så tar det en vecka att ta sig. Smidigt.
Mm.
I alla fall när hon går igenom tullen i Castle Gardens så ändrar hon sitt namn från Brynhilde till Bella Petersen. Men hon kallar sig Belle. Jag vet inte varför hon byter till Bella, man kallar sig Belle. Hon kanske skrev fel. I don't know.
Eller så är det... Jag kan också gilla... Typ om man tänker på så, om vi ska få barn någon gång, vad ska det barnet heta och vad ska det kallas? Att man, man kanske tänker att nice har det som smeknamn.
Absolut, men A och E är skillnaden. Men, just saying.
Det är en stavelse kontra två. Jag är för, du är emot. Let's debate.
Okej, okay. Vi får ta det här i Sverige möts på SVT.
Mötet.
Ja, verkligen. Sen åkte de vidare till Chicago för att bo med sin syster Nelly Larsson och hennes man. Så Belle arbetade som hushållerska åt flera rika familjer och när hon fick lön så delade hon det med Nelly. Men det här livet som hushållerska var inte riktigt det hon hade drömt om när hon åkte till USA.
Nej.
Det kan man förstå. Det är ju skitjobbigt.
Mm.
Hon verkar vara ganska inne på pengar och så.
Alltså jag kan hennes... också fatta om man har växt upp på en bondgård och fått jobba hela tiden.
Nej,
och
gud,
då har man ändå, man har haft det hela tiden, mycket ansvar så. Men man har i alla fall fått känna sig lite fri, tänker jag.
Mm.
Och sen att vara hushållerska, då blir man ju som en träl.
Ja, lite. Precis. Då är man verkligen att someone else's whim. Och också att man bara, ja, det här hårda jobbet. Det var det jag åkte ifrån.
Ja, jag var rätt färdig med det.
Ofta beskrivs det som att man vill ha lyxen och fläder. Man bara, ja, men det vill väl alla. Eller liksom, det är inget konstigt.
Man vill ha det nice.
Men hennes syster säger i alla fall, my sister was insane on the subject of money. She would do anything to get it.
Okej.
Okay. Om hennes utseende då. Det pratas mycket om hennes utseende, för det här är ändå en kvinna.
Mm.
Hon ansågs ha ett trevligt utseende, även om det var något maskulint.
Okej.
Okay. Mm-hmm.
På vad vis? I vilken måte?
I vilken måte? Nej, för jag tror att vi kommer titta på bilder sen då.
Mm.
Så du får se. Men hon är en stor kvinna.
Bastant.
Mm. Bastante.
Mm.
Exakt.
Bastante grande.
Hon var väldigt kapabel och stark. Det här var positiva saker.
Mm.
Hon var 170 cm lång och vägde runt 90-110 kilo.
Mm.
Det är väldigt roligt, för jag började kolla på någon sån här YouTube-grej som var så dålig, men du vet, jag kunde liksom inte slita blicken.
Nej.
Det var någon man som bara, hi everybody, today we're gonna do Belle Gunness, as you know. Och så står han på en kyrkogård, och det var verkligen så här som någons pappa, du vet, det var vindjacka, det var 50-årsåldern. Verkligen så här, man bara, är du inte true crime? För välkommen. Men också kul, för han bara, man kan tänka sig att hon var stor kvinna, pretty intimidating, man bara... Hon måste ha varit ungefär lika lång som du, 1,70, och vägt lite mindre. Så ta in den, liksom.
Ja, intimidering. Alltså, 1,70 är inte så jävla... Eller det var kanske långt då.
Jag tror att det var väldigt långt då för att vara kvinna.
Ja, just det.
Men också framförallt, alltså att han står och bara, det måste bli en intimidering. Man bara, men tänk på hur alla kvinnor som träffar dig känner då.
Mm,
om du tycker exakt. Att det är intimidering.
Intimidering, jag gissar att det inte är pure muscle power.
Ah, hon var jävligt stark.
Hon var jävligt stark. Okej, okay. Då är jag rädd.
Men det är ju ändå, du och jag, det är spring bara.
Okej. Okay.
Enligt Nelly så var Belle aldrig intresserad av någon man för hans personlighet. Hon säger att she never seemed to care for a man for his own self. Only for the money or luxury he was able to give her. Nothing wrong with that, tänkte jag säga. Men skitsvar.
Ja, men också bevis för det, tack.
Ja, men det kommer. Okay. Här, okay. Låt oss rada upp bevisen.
Ja. Jag är fortfarande på hennes sida. Ja, exakt. Jag har fortfarande författat.
Det är så man ska börja en sån här historia. Mm. Mm. Som träffar i alla fall sin första man, Mads Dietlep Anton Sørensen.
Jävla.
Nej, nu sa jag det på danska, men skitsamma. Okay. Jag tror att Sørensen. Jag tror han är från Norge.
Okay.
Hon gifte sig med honom i mars 1884 när hon är 25 år. Han är 5 år äldre och arbetar som väktare i en butik. Och han beskrivs som en stark man med en handlebar mustasch. På sitt bröllopsfotografi så poserar Belle i sin formella svarta klänning. Jag har en bild på det sen.
I svart klänning?
Ja, det var en grej då för tiden.
Jaha.
Det där med vitt är lite... Det kommer... Nu minns jag inte. Jag har läst om det här någonstans. It's a thing.
Mm.
Det sades i alla fall att Belle, förutom att vilja bli rik, var väldigt barnkär. Det här betvivlar jag starkt,
okay,
vill jag säga. Men det sägs. Så i början av äktenskapet med Mats. Stavas M-A-D-S. Så man vill säga Mads.
Men han är kanske dansk då?
Men jag tror det är norsk. Ja, skitsamma. Hon är i alla fall svårt att bygga vid. Och det kompenserade hon genom att ösa kärlek över sin systerdotter istället. Alltså Nellys dotter.
Mm.
Och hon ber till och med systern att hon ska adoptera hennes dotter.
Oj.
Nej, men det är så gränslöst. Ja, är Nelly bara, nej. Och då blir hon skitsur och pratar inte med systern igen på väldigt lång tid. Bara, men, nej, men du kan inte få allt på det sättet.
Alltså jag tycker det har varit grovt nog att liksom säga det om någons, om man har liksom köpt en wrap.
Ja.
Och så får man smaka ett bett. Och bara, vad god den var. Jag gillar den jättemycket. Kan jag få hela?
Ja.
Nej.
No. Men jag tänker inte jag pratar med det på väldigt lång tid.
En systers barn.
Nej, men alltså...
Ja, det var en orimlig förväntan.
Mm-hmm. Det får man väl ändå säga. Så 1891.
Jag kan blanda dina syror.
Jag vet. Jag tar Betty nu.
Är det,
okay?
Det är lugnt, va? Eller?
Vi har jättebra. Min syra ska jag hämta idag på förskolan. Jag kommer hem och hon bara... Johanna, jag och min man har pratat och... We're gonna take her.
Jag har inga egna barn, så... Du... You don't mind, do you?
Come on now. 1891 i alla fall så adopterar Belle en liten tjej som heter Jenny Olsen. Jennys föräldrar var grannar till Mats och Belle. Mamman hade precis dött och den här pappan var ganska... Han behövde ju hjälp.
Mm-hmm.
Så att, han är ju ensamstående. Så att de tar och adopterar Jenny och så får han komma och hälsa på eftersom han bor precis bredvid. Hon verkar ha varit ett ganska lyckligt barn och Belle ska ha varit en väldigt bra mamma. Efter några år så gifter sig den där biologiska pappan om sig. Och då vill han få tillbaka vårdnaden av Jenny. Men det får han inte.
Nej, men har man adopterat bort sitt barn?
Ja, då får man ju stå sitt kast. Så är det ju. Absolut. Mats och Belle har sparat allt de kunde. Och öppnar en godisbutik 1894 i ett lite rikare område. Med andra fina butiker. Men den här försäljningen kommer aldrig riktigt igång. Mm. Och alla besparingar som de hade gick till att täcka den butikens förluster. Så bara ett år... Efter att butiken öppnat så brinner den mystiskt ner.
Nej, men det var märkligt.
Då var bara Belle och Jenny. Jenny var 3 år då i butiken.
Då var det Jenny då alltså.
Mm. Vittnen sa att de stod och kom utspringande samtidigt som de ropade fire, fire. Och sen när branden var släckt var hela butiken förstörd. Och Belle sa att när branden startade för att en oljelampa exploderade. Man kunde inte hitta någon lampa i resterna.
Nej, för den har ju exploderat.
Lyssna på vad jag säger.
Den blev som pulver bara.
Den evaporerade.
Ja. Den var gjord av papper.
Ja. Det var en rislampa. Sa jag inte det? Den var gjord av riskorn, eller hur ser de ut?
Ja.
Mm. Försäkringsbolaget bedömde i alla fall branden som en olycka och de fick ut skadestånd eller så här försäkringspengar.
Mm.
Så de säljer marken till butiken och köper ett trevåningshus i en respektabel förort för de här pengarna.
Trevåningshus?
I know.
På 1800-talet. Lägg av.
Ja, det är inte klokt.
Grävet här.
Så under de nästkommande 2 åren så adopterar Belle och Mats 4 föräldralösa spädbarn. Axel, Caroline, Myrtle och Lucy. Hon ska ha fått en summa pengar för varje barn. Man vet inte riktigt hur det här funkade. Men på den tiden känns det som att jag... Det kanske man fick. Caroline dog 1986. Nej, 1896.
Ja.
5 månader gammal. Axel dog 1898, 3 månader gammal.
Va?
Dödsorsakerna bedömdes vara akut tjocktarmsinflammation och hydrocefalus, vilket är vatten i hjärnan. Mm. Båda uppvisade symptom av illamående, feber, diarré, smärta i nedre delen av magen samt kramper. Och vissa av symptomen stämmer in på tjocktarmsinflammation och hydrocefalus, men också på arsenikförgiftning.
Mm-hmm.
Två små spädbarn. De var så barnkär, vet
ja,
du. Men alltså, fyra spädbarn. Come on, bitch.
Mm.
Mats har under den här tiden fått arbete på Chicago and Northwestern Railroad och tjänade ganska bra pengar. $15 i veckan, vilket är ungefär 5000 kronor idag. Så det är inte jättemycket pengar, kan man säga.
Nej.
Men det är bättre än innan. Efter ett tag fick han sluta.
Då var inte bensinen så dyr.
Nej, precis. Diesel var ju inte van uppe idag, eller?
Hej då! Satt ut! Elen, vet du.
Och då fick man inga 1000 spänn av staten, eller? Men allvarligt, det är helt sjukt.
Hon gick säkert på bidrag med.
Ja, nej men skämtsidor, och det är allvarligt också.
Mm.
Nej, men Bell tyckte inte att han skulle jobba där. Hon tyckte att han skulle jobba för ett gruvföretag som grävde guld i Alaska.
Jaja.
Istället, för det är bättre pengar. Men det visade sig att det företaget var en bluff. Så han fick gå tillbaka till sitt jobb som väktare igen.
Sad.
Mm. Så 10 april år 1906, år efter att Bell och Mats har köpt sitt hus, så kommer brandkåren dit för att det är en stor eldsvåda som tydligen ska orsakas av ett trasig heating apparatus. Och de får ut en stor försäkringssumma. Och 30 juli samma år så kommer en läkare till parets nya hus som de har skaffat sig för att undersöka Mats.
Han mår dåligt.
Han ligger i sovrummet fullt påklädd död.
Ja.
Ja.
Han mår dåligt.
Mm, han mår
var en underdrift.
Mm. Bell sa att han hade en jättejobbig förkylning.
Nämen.
Nämen.
Bell.
Ja, ni vet det, man får förkylning och så dör man. Ni vet det. Ni
vet. Alltså, du vet mansförkylningar, är man right? Mamma, nej. That doesn't apply.
Hon bara, nej, men på morgonen så sa han att han har haft fruktansvärd huvudvärk och sådär. Jag gav honom lite kinin, som tydligen var en grej.
Kinin, är det det som är i tonic?
Ja, exakt. Gin and tonic.
Som hjälper mot malaria.
Mm. Exakt.
Ja. Yeah. Vilken kunskap jag sitter på nu. Vilken aldrig sinande kunskapskälla. Alltså. Herregud.
Så jävla sant. Och sen när hon tittar till honom lite senare så är han död då.
Mm.
Och läkaren säger att det här dödsfallet berodde på hjärtproblem eller en hjärnblödning. Eller strykninförgiftning.
Ja. Yeah.
Mm. Och hans chef är så här, kan du snälla släppa strykninförgiftning? För att alltså den här änkan är ett jävla basket case. Vi orkar inte ha henne här. Hon är så jävla jobbig. Snälla bara, yeah. Håll henne lugn. För okay. Ingen här pallar med kärringen.
Bra sätt att komma undan sådana här grejer.
Ja, alltså, bara jobbig, skitjobbig.
Så ingen orkar ha med henne att göra.
Men generellt sett är det ett smart sätt.
Ja, yeah. Det är det väl. Man får som man vill. För att man bara tjatar och tjatar och tjatar.
Pissjobbig. Mm. Oh, ja,
det är
ja.
Väl det som kallas Karens nu för tiden.
Ja, verkligen. Tjata hål i huvudet. Och hon var i alla fall en Karen.
Mm.
Mats hade ett förstorat hjärta. Så man var så här, ja, ja, det är säkert det. Lägger ner. Märkligt dock. För Mats har exakt den här dagen. 30 juli.
Eller sitt testamente.
Nej, två livförsäkringar. För den ena gick ut dagen efter och den nya började gälla den dagen.
Titta.
Jaha. Så
världen är liten.
Men det är konstigt hur det kan bli. Jag tror inte på slumpen, men här.
Ja.
Wow. Så Bell får ut över $5,000, vilket är cirka 1,7 miljoner kronor i dagens värde.
Mm.
Mats familj är inte så nöjda med den här dödsorsaken och de tror att hon har förgiftats honom.
Mm.
Så Bell bara, dags att dra. Så hon packar ihop i alla familjen, Jenny, Myrtle och Lucy, och köper en grisfarm i något som heter La Porte, Indiana, som är en småstad med cirka 550 invånare. Ett småstad i och tej, en liten by.
Mm.
Den här farmen hade en lite färgstark historia. Den byggdes 1846 av stadens grundare John Walker. Han köpte den till sin dotter och 1892 så köpte en kvinna farmen och byggde två stora byggnader på den. Ett vagnslid och ett båthus. Och det blev någon sorts finare klubb. Men alla visste att den här fina klubben egentligen bara var en bordell.
Åh fan.
Mm. Så den har liksom, den har been around. Hon köper den här farmen väldigt kort efter. Konstigt så brinner både vagnslidet och båthuset ner. Som det kan ju bli ibland.
Mm.
Mm. Hon får försäkringspengar på det. Och sen så gifter hon sig med Peter Gunness. Det är hon får sitt namn. Han är slaktare. Hans fru har dött för några månader sedan. När han födde deras andra dotter. En till Jenny.
Mm.
Peter var också från Norge. Han var 13 år yngre än Bell. Och blir jättekär i Bell. Så de gifter sig 1 april 1902. Och han flyttar till farmen med sina döttrar. 5 dagar efter bröllopet så dog Peters 7 månaders dotter, alltså Jenny då, av lungödem. Och Bell var ensam med barnet när det hände.
Fy fan, vad sjukt.
Mm-hmm. Och i december 1902, när Bell och Peter har varit gifta i 8 månader, så väcks grannarna av att en 12-årig Jenny, alltså hennes adoptivdotter, vill att de ska komma till deras hus för att hennes pappa har bränt sig. Mm. När de kommer till huset så är Bell helt hysterisk. Och på golvet i vardagsrummet i en pöl av blod ligger Peter. Så när polisen kommer så förstår de att den här människan har ju varit död i flera timmar. Han är helt likstel.
Yeah.
Och han har sår i bakhuvudet och man misstänker att han har blivit mördad. Inga brännskador. Inget sånt. Så enligt Bell då så har Peter vaknat på morgonen. Kommit in till köket för att hämta sina skor. Och när han böjer sig ner för att ta upp dem så har en stor köttkvarn trillat ner från en hylla och träffat honom i bakhuvudet.
Det är väldigt vanligt att tunga grejer bara trilla från hyllor.
Försmädligt såklart. Ja,
tokigt.
Och verkligen. Sen blir det ännu tokigare. Tror det eller ej. Kanske ej. Så har köttkvarnen träffat en stor kastrull med kokande vatten. Den liksom bobbat runt.
Den studsar mycket.
En stor kastrull med kokande vatten som har trillat ner på Peter.
Herregud.
Men det behöver inte göra en sån dråplig historia av det. Kanske. Nej. Så Bella frågar
Peter. Och där står jag och bara, vad är det som händer egentligen?
Nej, vet du vad? Hon bara, och jag bara, mår du bra?
Nej!
Vad tror du själv? Han bara, ja då. Jag vill bara vila lite. Och sen hittar hon dem död i vardagsrummet några timmar senare.
Ja, men vattentätt.
Ja, det håller, Bell. Det håller.
Alltså, jag blir så provocerad när man kommer så idiotiska förklaringar.
Ah, gud ja.
Att det är så... Hon har ju mördat innan.
Ja.
Och ändå då haft någon form av liksom sams i det. Men nu är det ju bara som att hon har tappat det på honom.
Fullständigt.
Och bara gått tokig.
Bananas.
Ja.
Och läkaren var misstänksam och grannarna trodde att han hade blivit mördad. Det publiceras en artikel i lokaltidningen där reporten starkt antyder foul play.
Mm.
Man gjorde en obduktion på Peter men man fann inga brännskador alls. Men att näsan var bruten och det fanns omfattande skador på skalp och skalle. Skallen har krossats och han har dött av omfattande blödningar i hjärnan. Så det är liksom, nu börjar vi vara inne på rätt grovt våld liksom.
Ja. Men lite som att hon har mördat så många genom att förgifta dem nu så att hon får inte nog av det liksom.
Typ.
Den, ja. Hon behöver mer kick nästan.
Mm. Verkligen.
Och jag har berättat att jag är psykolog. Jag sitter ju lite samman.
Alltså, det är det vi gör här.
Mm.
Vi analyserar folk och så har vi rätt i det.
Ja.
Ja.
Utan någonting på fötterna egentligen. Mycket känsla. Men du vet, kvinnlig intuition och list. Den tar oss hur långt som helst.
Jag tror vår egen narcissism löser det.
Mm. Och den kan vi diagnostisera helt själv.
Ja visst, den satte jag bara så.
Ja. Boom, rätt upp i grisset.
Boom, där satt det. polisen börjar en utredning. Men alltså, grannarna vittnar om att äktenskapet har verkat lyckligt. Men att de har hållit sig lite för sig själva. Och de kommer liksom ingenstans. Och de bara, ja, det måste ha varit en freak accident.
Vad fan.
Invånarna i Laport köper inte det riktigt. Och det skvallras ganska mycket. Och de är ganska misstänksamma. För Jenny ska ha sagt till en skolkamrat: my mama killed my papa. She hit him with a meat cleaver and he died. Don't tell a soul.
Och barn bara, okej.
Okay. Right, vänta här, jag ska bara säga till mamma.
Vill du rycka mig i termosen?
Nej.
Jo.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå!
Hej!
Hey.
Glöm inte att vi har livepodd 18 september på Rival i Stockholm.
Exakt.
Och det är vår sista.
Ja, det är sista. Sista.
Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge.
Precis, vi har inget i pipen, så att detta är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer göra precis som vi gjorde i våras, så att vi, jag kör ett lokalt fall och sen så kör vi paus och sen så kör du ett international case.
Yes, ett lokalt men historiskt fall.
Exakt. Ja, historiskt också. Ja. Exakt. Och alla andra shower har varit otroligt härliga och roliga, och det är så otroligt roligt att få se er.
Mm.
Ni som lyssnar på podden och bara, ah, nej men det kommer bli toppen, så köp biljetter. De finns på vadblirdetformod.se/live.
Mm.
Så ses vi där 18 september på Rival 19.00. Boom, boom, boom.
Vi ses där. Hej då!
Aj!
Efter det så kallas Jenny och Belle till ett förhör hos en grand jury. Men Jenny förnekar hela historien och Belle ska ha snyftat hysteriskt genom hela förhöret. Så att juryn trodde på henne och åklagaren la ner utredningen.
Alltså stackars Jenny.
Mm, I know. Några månader efter den här mordutredningen så kallas en barnmorska till farmen med information om att Belle ska föda barn. Och när barnmorskan kommer dit så var barnet, Philip Gunness, det var redan fött, badat och påklätt. Belle är ute och tvättar kläder. Och barnmorskan bara, du kanske ska vila lite. Hon bara, nej, man ska inte vila när man har fått barn. Man ska fortsätta arbeta som vanligt.
Mm.
Barnet verkar också väldigt stort för att vara helt nyfött. Och enligt grannfruarna så har kvällen innan födseln kommit en kvinna till gården med ett spädbarn. Och sen lämnat utan det spädbarnet. Peters bror, Gustav.
Har hon varit gravid någonsin? Under detta?
Nej.
Belle? Nej.
Eller jo, en gång.
Jo, men jag menar under den här, innan barnet hamnade där. Det är ingen som tar den ledtråden heller. Att säga, var hon gravid? Nej, nu när du säger det så var hon väl.
She was a big lady. Det. You never know.
Ja, det har hon varit i 12 år nu.
Herregud. Oh, gud. Känns också som att hon bara snor massa barn för att hon inte fick sitt eget. Men hon är väldigt willy-nilly med dem.
Ja.
På ett sätt som är otroligt obehagligt.
Verkligen.
I alla fall, Peter Gunnes bror Gustav, han är otroligt misstänksam mot allt.
Mm.
Och han är orolig för sin brorsdotter då, Svanhild. Och hennes säkerhet. Ja, men de heter så i Norge. Det är bara
Svanhild!
Jag är Svanhilda!
Otroligt. Bara man lägger till lite Bryn eller Dolph eller Flonk. Så kan man lägga vad som helst framför och säga ditt namn.
Ja, så gör de där. Svanhild var 5 år och bodde fortfarande med Belle. Och Peter hade haft en livförsäkring för 2500 dollar där hon var förmånstagare. Så Gustav åkte till Laporte för att se till att Svanhild mådde bra och fick sitt arv.
Mm.
När han kommer dit så berättar Belle att Peter har sålt livförsäkringen och investerat pengarna i ett gruvbolag. Och pengarna skulle då växa där och tillfalla brorsdottern när hon blev lite äldre.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Och hon frågade också Gustav om han inte ville stanna kvar på farmen och hjälpa henne lite. Och han bara, nej tack. Och några dagar senare så vaknar hon och då har Gustav dragit med Svanhild. Gustav verkar inte ha trott att Filip var Peters son. Han verkar ha fattat att det där var något annat. Mm. Så han lämnades kvar. Men Gustav sa att han bara, nej men det var så obehagligt. Varenda ögonblick jag var på den där farmen var så jävla obehagligt.
Gud.
Så han har fått en så stark magkänsla och bara, we have to leave.
Ja. Yeah.
Bells personlighet beskrivs som ganska delad. Hennes döttrar verkade lyckliga och kom alltid till söndagsskolan i sina finaste kläder. Och du vet, de verkar ha varit kept together.
Mm.
Hon var omtänksam, omhändertagande och besökte grannbarnen när de var sjuka och sånt. Men samtidigt så var hon väldigt strikt med sina gränser. Hade jättemycket gräl med grannarna när deras boskap råkade komma in på hennes mark. Hon jagade iväg några barn med ett baseballträ när hon grävde efter lagerrötter lite för nära hennes staket. Alltså du vet, hon var...
Helvete.
Hon ska också hota sina grannar med gevär. Så du vet, det var väldigt dubbelt med Bell. Hon var verkligen inte lat. Hon skötte plantering och skörd, mjölka korna, slaktade själv sina grisar. Hon gick på auktionerna på djurmarknaden och då hade hon på sig en mansrock och stövlar. Och liksom, du vet, hon körde på.
Mm. Stark och självständig kvinna.
Ja visst. Det var väldigt tungt arbete. Barnen fick ju hjälpa till men det räckte inte riktigt. Så att hon sätter in en annons efter hjälp i lokaltidningen.
Nej, 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 nej.
Well, this is where it really is. För nu, hittills har hon ju dödat rätt mycket.
Ja.
Well... Okej, okay. Så 34-åriga Olaf Lindblom, som också är norrman, han ser den här annonsen, packar ihop alla sina saker, åker till farmen och med sig har han sina livsbesparingar. $600, vilket är ungefär 200 000 spänn.
Okej, jävla.
Mm. Så hon anställer honom och de blir förlovade väldigt snabbt, extremt snabbt. Och helt plötsligt försvinner Olaf. Och hon berättar för grannarna att han åkte till St. Louis, till världsmässan, i hopp om att köpa lite land. Och till Olafs vänner säger hon att han åkte tillbaka till Norge för att se kröningen av den nya kungen. Och när hans pappa skriver till henne så säger hon att han har flyttat västerut och köpt en farm där. Så det är lite olika.
Mm.
Året därpå, 1905, så kommer Henry Gurholt för att arbeta på farmen. En granne har noterat då att han har med sig en väldigt stor koffert. Väldigt stor. Och Henry skrev till sin mamma och berömde både farmen och hur han blev behandlad av Bell. Och i några veckor så kan grannarna se honom arbeta på gården, jätteglad. Och sen plötsligt var han borta. Och Bell sa att han har slutat på grund av att han inte var stark nog för bondelivet.
Mm-hmm.
Han har rest till Chicago med en hästhandlare. Men av någon anledning så har han lämnat allt han äger och har på gården. Inklusive då den jättestora kofferten och en dyrbar päls. Hon fortsätter sätta in annonser med arbetskraft i lokaltidningarna. Där på engelska, och det finns på norska, men jag har inte sett dem så att jag kunde copy-pasta in. That's what I need. Mm. Hon skrev dem på norska. Alltså det var ju liksom, jag tror att den hette The Scandinavian, tidningen.
Okay.
Som skandinaverna använder. Men i alla fall, a woman who owns a beautiful, located and valuable farm in first class condition wants a good and reliable man as a partner in the same. Some little cash is required and will be furnished first class security. Hon satte också in annonser på singelsidorna. Alltså,
kontaktannonser.
Kontaktannonserna.
Mm.
Mm. Då är de skandinaviska tidningarna. Comely widow who owns a large farm in one of the finest districts of LaPorte County, Indiana, desires to make the acquaintance of a gentleman equally well provided with the view of joining fortunes.
Kanske att man ska skriva i annonsen hur många gånger man är widow.
Ja, verkligen.
Five times widow. Search on a husband.
75 times widow.
Yeah.
Ja, men visst. No replies by letters considered unless sender is willing to follow answer with a personal visit. Triflers need not apply.
Ska du säga?
Ja, men verkligen.
För trifler är som en gold digger.
Mm.
Eller?
Mm. Och det hon gör är ju också vara tydlig med att jag har väldigt mycket att erbjuda. Jag har en jättestor fin farm och du vet sådär.
Mm.
Vilket spelade roll back in the day.
Ja.
Det gör det väl nu med, men man skulle inte skriva så här. Tinder, jag tjänar så här mycket i månaden. Jag förväntar mig att du också, alltså det hade kanske sett lite konstigt ut nu.
Jag tror det finns de som gör det. Kanske på så här elite dating sites.
Tror du det?
Vad fan heter det? Elite dating, heter det inte det? Det är så här för bara för dem som...
Raja heter det i alla fall i livet, ja. Där alla kändisar och rika människor är.
Okej. Okay. Ja, det, då skulle det nog... Eller kanske att... Kanske inte att man skriver hur mycket man tjänar eller hur mycket man har, men man lägger upp lite bilder på sitt hus,
ja,
och
nej, men
sin
det är sant,
båt
det är sant, det är sant.
Och sin kända stad.
Men här var det kanske lite mer in your face.
Yeah.
Mm. Skriv det rätt ut.
Yes.
Jag äger också en fin kappa. Vänligen kom hit.
Yep.
Typ. Men ja. Bell fick extremt mycket brev. Ibland mellan 8-10 per dag enligt brevbäraren. Och om hon inte fick något brev så blev hon väldigt cranky. Hon använde sig av flera olika namn i annonseringen. Mrs. Jenny Hinckley, Miss Marga Olsen och Miss Jenny Sorensen.
Mm-hmm.
Det tog inte lång tid innan fler medelålders män med pengar dök upp på farmen. En av dem var John Moe.
Hon såg ju liksom bara det här som en inkomst.
Mm-hmm.
Som kom till hennes gård.
Ja.
Tack, ja. Behöver mer pengar.
Chip shop.
Kommer för att komma en till man.
Ja.
Sina besparingar.
Men en av de som kom var i alla fall John Moe. Mm. Som reste från Elbow Lake i Minnesota. Och vill lyfta sig med Bell. Han hade med sig så mycket pengar så att de kunde betala av vad som fanns kvar av lånet på den här farmen. Och en vecka senare försvann han. En annan man var George Anderson, eller Georg Andersson. Också från Norge, som bodde i Tarkio, Missouri. Och han gick med på att betala av Bells huslån om de bestämde sig för att gifta sig. Och en natt när han vaknar så, alltså då vaknar han av att Bell står och tittar på honom när han sover i gästrummet.
Åh, gud.
Och hennes ansikte hade sett så ondskefullt ut att han hade skrikit rakt ut för att han blev så rädd. Då gick hon ut i rummet och han bara sprang allt han hade från gården mitt i natten hela vägen till Laporte där han tog första bästa tåg hem till Missouri. Han lämnade packningen på gården, återvände aldrig för att hämta någonting. Och han var troligen en av de få som kom undan.
Jävlar vad sjukt.
Alltså att se ett ansikte som ser ut som bara... I will murder
you now. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det ser ut.
Nej, så läskigt.
Ja.
Jag ska visa bilder sen. Det är lättare när man har sett bilder på henne och tänka sig... Wow.
Mm.
Mm. Men så här fortsätter det under flera års tid. Män kommer till gården med pengar för att antingen arbeta eller gifta sig med Bell. På söndags eftermiddagarna kunde man ofta se henne åka häst och vagn tillsammans med främlingar. Och under de här turerna så hade hon på sig sina finaste kläder och håret var uppsatt i moderna frisyrer och sånt där. Då var hon i princip oigenkännlig från sina vanliga arbetskläder. Mm. Männen stannade aldrig kvar speciellt länge utan oftast försvann de inom ett par veckor. Och då gick hon och grät ut hos grannarna och bara, hur kan det alltid hända mig? Att de lämnar mig mitt i natten utan förklaring, helt sjukt. Jag har sån otur i kärlek.
Ja. Varför dras jag till såna svin?
Ja, verkligen, verkligen. I have such poor taste in men. Samma veva har hon börjat beställa hem väldigt många stora koffertar till sitt hus och hon håller gardinerna neddragna. Och han som levererar koffertarna heter Clyde Sturgis. Han säger att hon lyfte upp de stora koffertarna like boxes of marshmallows. Mm. Det blir ju väldigt mycket så att man pratar om hur jävla stark hon är. För att annars så kan man inte fatta hur en kvinna kan ha dödat massa män.
Mm.
Jag tror bara att hon var farmstark.
Ja.
Men det känns som något man verkligen har spinnat på. Hon var så stor och man bara, you got beat up by a little girl. Så kan det vara ibland.
Eller? Ja,
alltså, jag tror att det är den grejen. Ja, verkligen.
Det är lugnt.
Mm. It's okay. Ingen skugga på dig för det.
Det är lugnt. Det var kanske att ta i. Det är lugnt.
Det är inte lugnt med henne, men det är ingen skugga på något offer. Nej, ska nej. Falla. Vi nej. Behöver inte fastna i hur...
Tänk så här, vi sitter ute och skrattat.
She lifted them up like marshmallows.
Tänk så här, vi sitter ute och skrattat och så här, han blev mördad av en tjej.
Alltså. Det hade varit
grovt.
In character.
Men så långt har vi inte gått.
Nej, det hade varit för mycket. Och, i alla fall, manskläder och tillhörigheter ligger i högar över hela huset och Bell behöver någonstans lägga dem. Det är därför de här koffertarna kommer. Så 1906 och är Jenny, adoptivdottern, 16 år och har blivit en väldigt omtalad, vacker ung kvinna som liksom fick mycket uppmärksamhet av unga män. Hon hade perfekt hy, klara blå ögon. Säger det, perfekt hy, it's a thing.
Sorry.
Well, shut up.
Jag har inte haft mycket akne, jag erkänner det, men jag har haft eksem överallt i hela mitt liv. Så jag kallar inte mig privilegierad i detta. Jag sitter och kliar mig, jag är helt randig på hela armen.
Att du ens jämför det, Magne. Att du ens, alltså att det är så mage. Gå ut härifrån. Vart var jag? Jo.
Hon hade fin hy och var poppis.
Mm. Och hon har berättat då för en kille som heter Emil Tell, som hjälper till på gården, att hennes mamma ska skicka henne till college i Kalifornien precis innan jul. Och hon Goals. Var inte så förtjust i den idén, men hon fattade ändå varför.
Jag bara, nej. Nej, det var kanske lite annan stämning.
En dag kommer Emil till gården en tidig morgon och Jenny är borta. Men hon skulle inte resa bort på flera veckor. Bell bara, nej men hon har redan åkt. Ingen i stan har sett henne åka eller någonting. Och ganska kort efter det försvinner Emil också.
Alltså det är så...
Ibland visar hon upp brev som Jenny ska ha skickat. Det här jag menar med att hon är barnkär. Det är inte ordet vi behöver använda.
Nej, det är den som skrev in det i den här berättelsen.
Nej, men det är liksom, det beskrivs som det för att hon adopterar så många barn, men
Det är bara för att hon vill ha folk som kan jobba för henne och bestämma. Liksom.
Ja, och för att hon liksom tycker att hon ska ha det. För henne är det som att skaffa en hund.
Vad?
Men en häst då? Alltså du fattar vad jag menar. Alltså att det är liksom ingen skillnad för henne. Utan hon är så här, ja ja. Och sen om den blir sjuk, då skjuter man väl den bakom stallet. Alltså, ja. Du vet.
Eller inte. Om den inte blir sjuk också, tydligen.
Mm, ja, verkligen. Men jag menar, doesn't serve her purposes.
Ja, men för det är så märkligt för att det är ju redan helt koko såklart att hon har mördat barn som hon har adopterat. Men jag trodde ändå inte att hon skulle göra det med Jenny för att Jenny har vattats med henne så länge nu. Ja. Så det känns så slumpmässigt också bara. Att så här, det är inte...
Det är så otroligt känslokallt.
Ja,
ja.
Verkligen.
Inte bara så här, nej men jag har ingen relation till den här personen, fuck you, skjut. Utan liksom...
Det blir också så att man försöker applicera sin egen logik på det. Mm. Bara, ja men nu har jag haft den här dottern, vad var hon, 17?
Mm.
Att så här,
16.
Då kan det ju inte hända nu i alla fall.
Ja, yeah. Hon har klarat sig.
Och sen så bara, no. Nej, så funkar det inte i den här världen.
She knows too much.
Upp och nervända. Herregud vad
sjukt. När hon träffade någon av de unga männen som var intresserade av Jenny så sa hon bara, nej men hon har gift sig. Hon har också anställt en ny hjälpreda på gården som heter Ray Lamfer. Lamfer, Ray. Lamfer? Nej.
Sure. Säg det en gång till.
Ray. Han lade i alla fall alla sina pengar på sprit, kortspel och prostituerade. Det var, han var liksom beryktad i Laporte som lazy, weak and no good.
Mm-hmm.
Han blir jättekär i Bell och de inledde något sexuellt förhållande. Och grejen att han verkar ändå haft en viss... Alltså, jag tror att hon liksom tyckte att han var lite pirrbrallanig. Mm-hmm. Om du fattar. Hela Laporte visste om den här affären för han skröt jättemycket om den när han drack.
Okej. Okay.
Det ansågs väldigt skandalöst. Och inte bara för att de inte var, var gifta. Utan, här kommer det igen. På grund av deras totalt olika kroppsbyggnader.
Vilken skandal.
Nej, men, det är så sjukt. För Ray var kort och tanig medan Bell var lång och vägde över 115 kilo.
Ja men också när jag var liten så var det sånt som folk skrattade åt i små byar. Kolla på det paret. Jag tänkte så när jag blev ihop med Daniel. Bara, kommer detta bli en sån grej nu? Att folk kommer skratta åt detta.
Det är så jävla konstigt.
Ja.
Han är liten och hon är stor. Nej, det är för mycket.
Ja, nej, nu
har jag sett allt.
Hur går det till egentligen? Sluta tänka på hur det ser ut när folk knullar ditt psyko.
Men också, va?
Ja,
det är två... Men,
det är två. Ja.
Hur ser det ut när en stor kille och en liten tjej knullar? Det är liksom mycket mindre... Ja. Det är bara så himla märkligt. I alla fall, i april 1907 så kommer Ole B. Budsberg till gården. Han har då sålt all sin mark i Wisconsin och har med sig flera tusen dollar i kontanter. Troligtvis så mördade Bell honom så fort han dök upp.
Men herregud, hur många är vi ens uppe i?
Ja, men,
50 pers?
Ja, men nej, inte riktigt. Men kanske 20-30 någonstans. Ole hade söner som inte hade någon aning om att han skulle hälsa på Bell. Men på något sätt så fick de ändå reda på det. Så de skickade ett brev till henne och hon bara, nej han har aldrig kommit hit. I december 1907 så börjar Bell brevväxla med Andrew Helgeline som äger en gård i Aberdeen, South Dakota. De brevväxlar fram och tillbaka tills Andrew får ett brev i januari 1908 där Bell skrev. Och det här är nog ganska mycket vad hon skriver till de flesta.
Mm.
To the dearest friend in the world. No woman in the world is happier than I am. I know that you are now to come to me and be my own. I can tell from your letters that you are the man I want. It does not take too long to tell when to like a person. And you I like better than anyone in the world. I know. Jag tror att alltså, översättningen blir lite vad den blir för att jag tror att det skrivs på norska.
Mm.
Think how we will enjoy each other's company. You, the sweetest man in the whole world. We will be all alone with each other. Can you conceive of anything nicer? I think of you constantly. When I hear your name mentioned and this is when our... one of the dear children speaks of you, or I hear myself humming it with the words of an old love song. It is beautiful music to my ears. My heart beats in wild rapture for you, my Andrew. I love you. Come prepared to stay forever. Så det är väldigt så här, ja men det påminner ju lite om, du vet, bli kär i någon på nätet.
Ja,
mm.
Och... Alltså det låter ju lite som en väldigt kär person tänker. Och kanske skulle skriva också. Verkligen. Så det är väl ganska så här. hon har ju, det känns som att hon har liksom studerat andra när de är kära och vad de säger och vad de känner liksom.
Gud ja.
Och bara, jag skriver ner det här.
Jag skriver allt det där så det kommer han bli glad. Och så ett av sina sista brev till Andrew innan han åker till Laporte och farmen, så skriver hon: "But my dear, do not say anything about coming here. Now sell all that you can get cash for, and if you have much left you can easily bring it with you, as we will soon sell it here and get a good price for everything. Leave neither money or stock up there, but make yourself practically free from Dakota."
Ja, det är en red flag det där brevet.
Mm, så hon får dem verkligen att säga inte till någon att du ska komma och ta med dig allt du har.
Mm.
Andrew åker till farmen och tar med sig sina livsbesparingar, över 3000 dollar, det är ungefär 1 000 000 kronor, för att gifta sig med Belle. Ray, som aldrig tyckte om de här friarna, såklart, han blir jättesvartsjuk, han blir helt vansinnig och ställer till en scen.
Var det älskaren
som var precis, liten? Som var liten och alkis.
Mm.
Men det tar bara några dagar innan Andrew har försvunnit. Ray börjar bråka med Belle då för att han är inte så nöjd med att hon har andra män som kommer till gården. Och hon svarar med att sparka honom i februari 1908. Och därefter så går hon till rådhuset och säger att Ray är galen och en fara för allmänheten. Men det funkar inte riktigt. Så några dagar senare så går hon till sheriffen och säger att Ray har kommit till gården och hotat med att döda hela familjen. Sheriffen griper då Ray för olaga intrång och Belle börjar bli rätt nervös.
Men här bara dödar hon inte honom alltså?
Nej, hon gör ju inte det. Det är det jag menar. Ja. Ray var väldigt väl medveten om vad som pågick på den här gården och kan ju när som helst börja berätta det.
Mm.
Ray har börjat ränna runt bland grannarna och säga: "Helgeline won't bother me no more. We fixed him for keeps." Så han har liksom börjat säga grejer som är så här, vad fan snackar om?
Alltså börjat hinta om att de har mördat tillsammans.
Mm. Mm. Men Andrew har inte gjort som Bella velat. Han har inte hållit det här besöket hemligt. Så han har berättat för sin bror Asle Helgeline, som har en bondgård bredvid den som Andrew har ägt. Och Asle har också hittat 80 brev som Bella skrivit. Så det var inte så svårt att gissa vart han var.
Nej.
Så när Andrew inte kommer tillbaka så börjar Asle skriva till Belle och fråga var Andrew är för någonstans. Och Belle skriver tillbaka till Andrew att han inte var på hennes gård och att han säkert åkt tillbaka till Norge för att hälsa på släktingar. Asle köper inte den förklaringen och skriver att han tror att Andrew fortfarande är i Laporte.
Ja, det är ju också väldigt misstänkt när någon skriver till någons bror och bara, men han har säkert åkt någon helt annanstans där du liksom inte kan hitta honom nu, och han mår säkert jättebra.
Ja, det är nog lugnt. Jag är inte orolig alls av någon konstig anledning.
Ja.
Belle svarar då att han kan komma om han vill och kan leta efter sin bror. Hon kan hjälpa honom också, men då skulle han behöva betala henne för hennes arbetstid. Men the audacity.
Mm.
Och efter att Belle har sparkat Ray då, så anställer hon i februari 1908 en ny hjälpreda som heter Joe Maxon. 27 april så håller hon sina barn Myrtle, Lucy och Philip hemma från skolan. Och hon åker in till stan och söker upp en advokat som heter Emmy Lelliter, som hjälper henne att skriva ett testamente där hon lämnar allt till barnen. Hon berättar för advokaten att hon är jätterädd för Leigh Lanfear. Hon säger: "That man is out to get me. I fear one of these nights he will burn my house to the ground."
Okay.
Och på vägen hem så köper hon leksaker till barnen och jättemycket fotogen.
Ja, oh, men nu om det börjar brinna får man passa på och ha lamporna tända innan då.
Mm.
Så det är fotogenet ska jag vara till.
Så tidigt på morgonen den 28 april 1908 så vaknar Joe Maxon i sitt rum på övervåningen av huset av att det luktar rök. När han öppnar dörren så är det stora flammor där och han försöker ropa på Belle och de tre barnen, men han får inget svar. Så han slår igen dörren för att skydda sig själv mot branden och hoppar ut från sitt fönster i bara kalsongerna. Sen springer han in till stan och larmar brandkåren. Men när de kommer så har hela huset brunnit ner till grunden.
Mm.
I källaren hittas 4 kroppar som man tror då är Belle och de 3 barnen.
Oj.
Bells kropp saknar huvud.
Va?
Och man kan inte hitta det huvudet någonstans.
What the fuck?
Kroppen bedöms tillhöra en kvinna som är runt 160 cm och som väger ganska lite, alltså 60-70 kilo någonstans. Så man börjar tänka att är det här verkligen Belle? Och varför har den här inget huvud? Med att barnen stämmer liksom, men inte kvinnan.
Åh, fy fan vad stört.
Flera av grannarna som ser den här kroppen säger att det här kan inte vara Belle. En obduktion som utförs av en doktor där visar att den döda kvinnan har förgiftats med stryknin.
Mm.
Tandläkaren där säger att om man hittar den här skallen så kan jag se om det är Bells kropp utifrån tänderna. Men man hittar inte den. Men i närheten av kropparna så hittar man en tandbrygga som består av både mänskliga tänder och porslinständer med guldtråd mellan.
Vad är tandbrygga? Alltså som en...
Ett löständer typ.
Okej. Okay.
Mm. Och när tandläkaren kan säga att det är Bells. Och då är man så okej, okay, fine. Då måste det vara hon som har omkommit i den här branden.
Mm.
Mm.
Visst.
Men man är ganska säker på att det här inte är någon olycka utan att det är mordbrand.
Ja, annars bara tappar man inte sitt huvud ofta.
Nej.
Om du är brinna.
Och hela Laporte vet ju om att Ray ska ha hotat familjen Gunness. Och en grannpojke säger att han har sett Ray springa från gården samma natt som den brann ner.
Det här är ju jävligt noggrant planerat i alla fall.
Mm-hmm. Under tiden då så är Asle Helgelein, alltså Andrews bror, han har kommit till Laporte och går till polisen och berättar då att hans bror har kommit till Laporte för att uppvakta Bell och tagit med sig en stor summa pengar och sen har han plötsligt försvunnit. Han hade också med sig alla brev som Bell har skickat under de 6 månaderna som de hade korresponderat.
Mm.
Och ju längre de skrev till varandra desto mer tog Bell upp frågan om pengar och hon blev mer och mer instruerande om vad Andrew skulle göra. Det stod så här: "Do not send any cash money through the banks. Banks cannot be trusted nowadays. Change all the cash you have into paper bills. Largest denomination you can get. And sew them real good and fast on the inside of your underwear. Be careful and sew it real good. And be sure, do not tell anyone of it. Not even to your nearest relative. Let this only be a secret between us two and no one else. Probably we will have many other secrets. Do you not think?"
Okay.
Men den här sheriffen, alltså han tycker bara nej. Alltså hon är ingen golddigger, hon är ingen mördare, den här trevliga kvinnan. Mm. Men Asle går till gården och polisen gräver fortfarande efter kvarlevor där, efter branden. Och när de gör det så hittar poliserna, istället för Bells skalle då, så hittar man massa klockor, alltså mansklockor, manskläder, knappar, tomma plånböcker, rester av mänskliga ben och tänder. En kille berättar att Bell har bett honom fylla igen massor av hål i svinstiorna, för enligt Bell så har det varit så här slukhål överallt där hon har slängt sopor som hon behöver fylla i. Och flera av grannarna vittnar om att de har sett Bell ute på nätterna och de har grävt i stiorna med en spade.
Jesus Christ.
Ofta arbetar de då upp, liksom, iförd friarnas kläder som har försvunnit. De har på sig deras hattar och skor och sånt.
Fy fan vad sjukt.
Det är så trophy.
Ja. Yeah.
Det finns också flera hästvagnar i ett hörn av gården. Alltså jättemånga fler än vad hon behöver från folk som har kommit. Så man går ut ett dussin poliser och börjar gräva då. Där de ska ha grävt de här groparna, eller fyllt igen de här groparna. Och först hittar de ingenting. Och sen kommer en skarp lukt av förruttnelse.
Oh.
Och de hittar kropparna av Jenny och 2 små oidentifierade barn.
Oh.
Och Andrew Helgelein. Alla kroppar har blivit styckade och noggrant invirade i vaxdukar. Jag menar, nej men det är så jävla mycket grovt.
Ja. Yeah.
Och ju mer man letar desto fler kroppsdelar hittas. Under de närmaste dagarna hittas minst 11 säckar som enligt sheriffen var fyllda med arms hacked from the shoulders down and masses of bone wrapped in loose flesh that dripped like jelly.
Oh!
Alltså, I know.
Tänk att jobba där. Alltså att behöva leta fram det. Åh, fy fan.
Dessutom hittar man en väldigt stor mängd verktyg som man kan skära och stycka med, en bok om hypnos och sidor från en bok om mänsklig anatomi.
En bok om hypnos?
I know, tror I
hon att hon har hypnotiserat dem?
Det är så knäpp. Hur många kroppar man grävde upp är fortfarande okänt, men estimeras till någonstans runt 40 stycken. Mellan 14 och 40, men det finns en lista på troliga offer. Den är jättelång.
Mm.
Men det är otroligt många i alla fall. Ja, då kanske ni märker. Det här börjar dra ihop sig. Nu det är vi närmast slutet på den här podden. Mm. Vad ska man lyssna på när vi är klara? Ja. Vad ska man lyssna på sen?
Ja, man börjar känna tomheten närma sig. Ett panikhål växer i bröstet. Men lugn, bara lugn. För vi har lösningen. Ni, när ni har lyssnat klart på detta avsnittet, ska lyssna på Navalny och det ryska motståndet. En dokumentär på Nordio. Och den handlar, som titeln antyder, om den ryske oppositionsledaren Alexej Navalnys mordförsök och om hans jakt på sina mördare. Kommer en trailer.
Привет, это Навальный.
Det han säger är ju att den egentliga anledningen
till att han nu måste sättas in i fängelse är att han dels hade fräckheten att inte dö när myndigheterna nu hade bestämt att han skulle dö, och att han dessutom inte fattade att han i så fall i alla fall skulle stanna utomlands och inte komma tillbaka till Ryssland. Det är hans stora brott.
Navalny och det ryska motståndet, av Soundtelling för Nådio.
Det känns så sjukt att det här pågår nu. Ja. Alltså det här är nu, det här nära oss.
Inget
alltså
är mer nu än detta.
Nej, det känns som att man har en skyldighet. Ja, nåja. Men det känns i alla fall som att man vill ha koll på det här.
Jo, man känner sig nog som en lite bättre människa när man har det, känner jag.
Ja, plus att det är sjukt intressant och jävligt obehagligt också, såklart.
Visst. Mm. Och visst var det Novichok som han blev mordförsökad med? Det är giftet. Ja.
Otroligt obehagligt nervgift. Och alltså det är, tänk att inse att någon har försökt mörda dig och att det är liksom motsvarigheten till Magdalena Andersson.
Mm, ja.
Alltså nästa kanske.
Ja, kanske. Jag menar, inte exakt det, samma motsvarighet.
It goes all the way to the top.
Otroligt mycket to the top. 100%. Så ladda ner Nordio, använd koden VBDFM för hela 2 gratis månader och lyssna på Navalny och det ryska motståndet. Och nu tycker jag vi lyssnar klart på avsnittet.
Tyvärr var utgrävningstekniken inte så himla bra och dessutom sprang det runt massa människor överallt på gården som var missade troligen ganska mycket. Och det blev värsta mediecirkusen i Laporte. Och det kom liksom tusentals människor på helgerna för att kolla på det här skräckfarmen. Och äta picknick.
Nämen.
Sådär. Det sattes upp små stånd där de sålde glass och popcorn och kakor och något som kallades för Gunna Stew. Really though?
Nej, men Lisa. Det liksom
bara, alltså, nu måste ni vara klara. Och grejen är att jag gillar egentligen inte historiska fall så mycket.
Gosa baby, för fan.
Varför sitter ni och snackar? Ja, det är inte ens kul, alltså, det är inte ens, jag fattar inte. Egentligen, det här är inte sånt som hundar gillar. Om ni undrade vad hundar gillar så gillar inte vi det här så mycket.
Okej.
Ja, visst.
Och då blir så jävla bestämd. Men så här, nu lägger du ner allt för nu ska du fan klia mig på huvudet.
Men inte det, alltså...
Oftast måste stånga min telefon ur mina händer.
Otroligt kul. Från storstäderna så kommer journalister och skriver dagliga rapporter och ger Bell då klatschiga smeknamn då. Som The Mistress of Murder Hill, The Indiana Ogress and Lady Bluebeard. Och det är liksom sheriffen börjar få besök av anhöriga och brev från anhöriga som liksom är helt desperata efter försvunna familjemedlemmar.
Åh, fy fan, att läsa om det här i tidningarna och bara, åkte inte min bror dit?
Ja, eller, ja, ja.
Eller min pappa, eller, fy fan.
Ray hittades ganska omgående av polisen och arresterades för mord och mordbrand. Då hade han på sig John Moes ytterrock och Henry Gerholds klocka.
Okej, det är kanske inte synd om honom.
Nej, det skulle jag absolut inte.
Jag kände direkt, bara, nej, hon har framat honom. Och sen så bara, nej, han har ju varit med och mördat.
Alltså han har blivit framad, men om det är någon jag undrar en liten framning.
Mm.
Först så säger han så här, nej, jag hade ingen aning om vad som hände på den där gården.
Mm.
Men under hösten 1908 då så hålls den här rättegången mot Ray för mordbrand och mord på Bell och barnen. Och hans advokat la fram då som bevis, alltså han la fram bevis och motsade den här identifieringen av tandbryggan till exempel. För att man kunde visa att den här tandbryggan kan inte ha utsatts för brand. Okay. Den måste ha planterats där.
Mm.
För guldet skulle ha smält. Och porslinet skulle ha liksom repats och sådär.
Yeah.
Folk vittnade då om att man har sett en man som heter Louis Klondike Schultz. Han ska ha letat igenom allt brottet precis innan tandbryggan hittades. Så man tror liksom att det är han. Och han petade hål i rättsläkarens identifikation av kropparna och fick honom erkänna att han inte visste om vissa ben ens var mänskliga och sådär.
Okay.
Så Ray frikändes för mordet men dömdes till 20 år för anlagt den här branden. Och han förlorade också alla sina rättigheter som amerikansk medborgare under 5 år. Det gick att göra då. Han blev också skyldig att betala $5,000 i skadestånd. Men han kom rätt lindrigt undan och det fattade han själv.
Mm.
Han skickades till fängelse i Michigan där han dog i december 1909 av tuberkulos. Men på sin dödsbädd då så berättar han att Bell har bett honom bränna ner huset med hennes barn på grund av att Asle Helgelein kanske var på väg till gården för att leta efter sin bror. Och några dagar innan huset brann ner så åkte han och Bell till Chicago och hittade en hushållerska som Bell sen förgiftade med stryknin och högg huvudet av.
Asså.
Och sen slängde hon huvudet i ett träsk nedtyngt med vikter. Hon klädde hushållerskans kropp i sina egna kläder och sen drogade hon alla barnen med kloroform och kvävde dem. Sen tog hon ner alla kropparna till källaren och satte eld på huset. Och Ray hade hjälpt henne, men när de skulle mötas upp på vägen där det här vittnet och den här grannpojken har sett honom den kvällen, då har Bella inte dykt upp. Så hon istället sprungit åt ett annat håll och försvunnit in i skogen. Så Ray var, och säger också att han var fullt medveten om vad Bell sysslade med. Och han säger att hon har dödat minst 42 män.
Mm.
Så jävla mycket.
Därute. Alltså då är det bara män som har kommit till gården. Då räknas inte liksom alla barn och nej, det sen innan.
Nej, precis. Bell brukade alltid laga en stor måltid så att offret skulle känna sig som hemma. Och sen spetsade hon deras kaffe eller mat med stryknin. Och sen slog hon in skallen på dem och styckade dem. Och ibland väntade hon tills de låg och sov och gick in i sovrummet och drogade dem med kloroform. Hon var extremt stark och hon släpade ner sina offer till källan där hon hade ett speciellt bord som hon styckade sina offer på. Och det var tydligen Peter Gunness då, hennes första man, eller hennes andra man, som hade lärt henne hur man bäst styckade ett djur.
Så för han var slaktare. Det.
Ja.
Mm.
Och sen lindade hon in alla kroppsdelarna i textil, till exempel säckväv, och så begravde hon dem i svinstiorna eller på andra delar av gården. Ibland varierade hon sig och täckte kropparna med kalk. Och om mordet hade varit ansträngande så var trött kunde hon mata grisarna med köttet.
Åh, nej!
Japp.
Åh, helvete vad sjukt.
Och ibland beordrade hon då Ray att begrava kroppsdelarna. Han kallade det för I did the planting. Och många av de här männen som har mördats var ensamma och hade inga släktingar som sökte efter dem. Om det fanns anhöriga så ljög Bell om att de aldrig kommit fram eller att de redan hade lämnat. Och till vissa anhöriga sa hon att det hade skett en olycka på vägen. Till exempel fejkade hon ett telegram till en familj om en tåglycka skulle ha inträffat. Så att deras anhöriga hade omkommit till den.
Mm.
Hon hade väldigt mycket kontanter på gården efter alla döda friare och hjälpredor och alla andra som hade oturen att besöka den här gården. Så hon har förmodligen samlat på sig 150 000 till 250 000 dollar. Det är mellan 50 och 85 miljoner kronor. Så hon har pengar att resa och leva för.
Ja.
Mm, efter Rays död så kommer en pastor som heter Edwin Schell med påståenden om att Ray ska ha bekänt morden på Bell och barnen muntligt för honom. Och sen ska han då transkribera den här bekännelsen och gett den till en journalist. Och i bekännelsen så tar Ray på sig morden av Bell och barnen och implicerade också en kvinnlig bekant som heter Elizabeth Smith. Och hon förhördes men släpptes för det fanns liksom inga bevis. Men det är det. Och det har man liksom inte kunnat visa att han... Den här pastorn är ju... Det finns lite olika. Men man tror ju att Bell kom undan.
Så man har inte fått fast henne?
Nej. What 1931 arresteras en kvinna som kallar sig själv för Esther Karlsson i Los Angeles. För hon har dödat en norsk-amerikansk man som heter August Lindström med stryknin. Och försökt stjäla hans pengar. Men innan rättegången så dog hon av tuberkulos. Esther var lik Bell till utseendet, ungefär i samma ålder som hon borde vara. Och man hittade också ett fotografi bland hennes tillhörigheter på tre barn som var väldigt lika Bells.
Åh fan.
Det fanns heller inga spår av någon Esther Karlsson innan 1908. Det är samma år som branden.
Ja.
Mm. Och hon använde sig då som sagt av Bells modus operandi.
Men då måste det ju vara hon.
För att få reda på om Bell och Esther var samma person så exhumerade man Bells grav 2007.
Vadå hennes grav? De visste väl att det inte var hon?
Nej, men den graven med kroppen utan huvud som man inte kunnat fastställa vem det är, den öppnade man. När man öppnar kistan så hittar man inte bara den kroppen utan också två små barn. Så förmodligen så begravdes hennes barn också med henne. Man lyckas få tag i ett kuvert som Bella skickat till en av alla män. Så man tänker att det skulle kunna ha hennes DNA. Men det var för gammalt så man kunde inte få något DNA från kuvertet. Och därför kunde man inte heller få fram något resultat.
Det var hon.
Det måste vara. Vill du se bilder då?
Ja.
Här är Bell när hon är ung.
Mm.
Där är den svarta brudklänningen.
Aha.
Gud. Första mannen. Där är Jenny.
Mm.
Här är hon med sina barn.
Ser lite ut som Selma Lagerlöf på den bilden. Men det kan vara den stora hatten.
Ja, men hon är, det, är liksom, det är den looken på henne. Verkligen. Ja. Som är lite hårdare. Här är farmen. Det här är tänderna. Man hittar det.
Gud.
Det här är lite rester från gården. Bara lite grann. Du kan titta där.
Och som är alla jävla turister där.
Ja.
Viewing ruins på en skylt. Fy fan vad sjukt. Och sen en tidningsartikel då. Figures in death mystery. Mrs. Esther Karlsson.
Det där är alltså Esther Karlsson.
Mm.
Hon är inte jättelik men hon är inte heller helt olik. Om man tänker att hon liksom blir äldre och går ner lite i vikt.
Mm.
Eller hur? Om hon har smalat av. Hon kanske inte har arbetat så hårt.
Just det.
Så att hon har liksom tappat de här musklerna.
Gud vad sjukt.
Mm. Så det kan ju vara hon.
Ja. Men det är en stor jävla slump annars.
Ja, det är för stor slump. Spännande va?
Otroligt. Snyggt jobbat, Johanna och Hanna.
Tack Hanna.
Vill du läsa dina källor eller Hannas källor?
Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. De är några stycken.
Mm.
Vi ska ha klart för er. Serial Killing, a podcast, Belle Gunness. Hon har också läst boken America's Femme Fatale, The Story of Serial Killer Belle Gunness of Jane Simon Amazon på Google Books. Och så har hon läst på laportlibrary.org, historyofyesterday.com, New York Post, Mental Floss, Cosmopolitan, Strange Remains, Wikipedia, Murderpedia, Murderpedia kanske man säger, HistoryNet, Legends of America och All That's Interesting och Los Angeles Herald.
Snyggt.
Mm, verkligen. Tack Hanna.
Tack Hanna och tack Johanna och tack för att ni lyssnar så här i sommaren och allt. Eller på hösten om ni har väntat hela sommaren med att lyssna, det får ni göra som ni vill.
Ja, det lägger vi oss en tid.
Nej.
Men tack för den här veckan.
Ja, tusen tack. Så hörs vi på torsdag om ni lyssnar på bonusavsnitten.
Yep.
Och, eller på måndag nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då. Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.